Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden. En inspirationspodd av Smarket Agency med mig, Nilo Lopez, som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sälj och marknad. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Varmt välkomna. Idag har jag med mig en gäst som faktiskt har gästat oss i podden tidigare. Sara Storm är på plats för att prata försäljning. Och Sara har ju tillbringat de senaste 20 åren i olika revenue-roller på alla möjliga olika nivåer. Jag vet att hon har gjort allt ifrån att sälja själv till att bygga team inom försäljning, men också coachat och tränat upp säljare. Idag driver hon två bolag, Break the Box och Skills. Och de kan hon ju få berätta lite om själv sen. Men jag vet att Sara är riktigt vass på försäljning. Och det som jag gillar med Saras bakgrund är just den här kombinationen av sälj och marknad. Och också att hon har jobbat mycket med SaaS som bolagsmodell och affärsmodell. Så varmt välkommen, Sara.
Tack så jättemycket.
Det är inte lite du har hunnit med.
Nej, jag har varit busy. Det har varit en väldigt rolig karriär att gå igenom faktiskt.
Yes. Berätta lite, Break the Box och Skills, vad gör ni?
Yes. Kort sammanfattat, Break the Box är en konsultlåda och vi är två personer, jag och min man. Min man har också samma bakgrund som mig sedan 20 år inom revenue-roller av olika slag. Och mycket fokus på SaaS, så det vi gör där är konsultinguppdrag. Vi jobbar bland annat med revenue reviews, vi jobbar med att utbilda säljteam eller utbilda säljledare inom SaaS. För just nu så kämpar många SaaS-bolag. Och sen kör vi en del advisory-gig på bolag som vi tycker verkar spännande, där vi går in en gång i månaden och är stöttepelare. Och på Skills, som är det senaste initiativet som vi är väldigt exalterade för, så jobbar vi med att bygga en plattform just nu som lanseras i början av april, som man kan signa upp sig för på vår webb, där vi vill tillgängliggöra utbildning i mikroformat för att se till att de människor runt om i världen eller i Sverige kan ha tillgång till utbildning av utveckling av sina skills i det här formatet som gör att det är lätt att ta till sig. Vi kan se att TikTok som ett exempel och Instagram stories, den typen av content är väldigt lätt tillgängligt. Vi har kort attention span idag. Jag tror att vi är kortare än en guldfisk. Det är 9,25 sekunder har en guldfisk versus människor som är 8,5 eller något sånt i sekunder innan vi tappar intresse. Så traditionell utbildning fungerar liksom inte längre. Det har inte fungerat på ganska länge. Jag tror aldrig egentligen att det har fungerat att sitta 8 timmar i ett klassrum eller att sitta i en workshop i 4 timmar och sen försöka förändra sitt beteende efter det. Och för vår del så finns det flera olika anledningar till att Skills är så viktigt. Men en stor del av det kommer att röra gruppen vi pratar till idag i den här podden som handlar om revenue. Så vi kommer att ha ett helt universum fyllt med Skills för revenue-personal. Både när det gäller karriärutveckling från SDR liksom hela vägen upp till ledarskap. Och när det gäller de här interpersonella skillsen som vi behöver i vårt säljarbete för att ändra vårt mindset och för att lyckas bättre. Så jag är sjukt pepp på podden idag, för att väldigt mycket av mitt utbildningsmaterial som kommer finnas på Skills relaterat till det vi kommer prata om idag.
Så det känns som att du fortsätter. Du fortsätter i försäljningsspåret liksom, men också adderar möjligheten att utbilda och träna andra.
Jag har ju utbildat och tränat andra i, kan det vara, sedan 2016. Så jag har utbildat över, jag satt och räknade på det för jag skulle göra en post på LinkedIn för några dagar sedan, över 3000 säljare i social selling som ett exempel. Och även utbildat på Stockholms School of Business för nyblivna potentiella säljare som ska jobba med business to business sälj. Och att möta olika grupper som ska gå in i den här rollen eller som redan är den här rollen har lärt mig så himla mycket om hur människor fungerar. Och det har jag väldigt mycket tagit med mig in i min säljroll. Sen är jag ju alltid säljare i grunden. Alltså det spelar ingen roll vilken titel jag har. Jag är en säljare i min själ. För att jag vill hjälpa människor. Och den distinktionen att det är det betyder för mig kommer vi att djupdyka i lite mer idag också.
Ja, men precis. För det vi ska prata om är ju varför vissa säljare lyckas bättre än andra. Vad det är som särskiljer dem. Men jag tänker innan vi drar igång det samtalet. Kan du inte berätta lite när det gäller sälj och marknad? För du har ju en bakgrund inom båda. Vad brinner du mest för?
Alltså det jag brinner för mest som grund har ju ingenting att göra med de här olika avdelningarna, utan det har att göra med hur jag är som person och att hjälpa människor. Och tar man den aspekten in i både sälj och marknad, business to business, då har man en väldigt annorlunda typ av kommunikation än vad många bolag har idag. Så om ambitionen är att hjälpa inte att tjäna pengar, för tjäna pengar kommer automatiskt när man börjar hjälpa folk. Det är det många exakt. Inte förstår. Mm. Så tycker jag att de här två avdelningarnas roll är exakt lika viktig. Vi kan också se, för jag har suttit i mycket AI-diskussioner nu, mycket AI-roundtables och grejer kring hur AI påverkar försäljning och marknad idag och hur det kommer påverka framåt. Då kan vi också tydligt se att marknad, eftersom köparens beteende har ändrats, det här vet vi. Det här har du sagt
absolut.
Tusen gånger.
Ja, absolut.
Marknadens roll är att hjälpa kunder som redan är online och letar efter lösningar, eller hur? Marknadsroll är att utbilda kunder, marknadsroll är att hjälpa kunder. Och SDR-rollen, mötesbokningsrollen som många säljteam har fortfarande, kommer inom ett par år på SMB, small medium businesses, att helt försvinna. Jag var på en konferens förra året där jag satt och lyssnade på flera stycken AI-bolag som visar SDR-AI-bottar som ringer till folk med ett skrift. Och det här är liksom, den rollen kommer att utarmas över tid. Visst, det kommer skapas nya roller, men i grund och botten på SMB, små affärer, så kommer vi inte ha råd att ha människor som sitter och pratar med människor. Och kunden vill ha access till informationen de vill ha access till. De vill inte bli sålda till. Det här vet vi sedan år efter år tillbaka i tiden.
Ja, verkligen.
Och det kommer vi att behöva anpassa oss till. Så jag tror att marknadssidan har ett jättejobb att förstå vad deras roll ska vara och sen forma rollen utifrån perspektivet. Hur kan jag hjälpa vår marknad bäst med produkter som passar dem och låta bolagen som inte passar för vår produkt vara? Så hur kan jag börja selektera ner i mitt budskap och börja bli relevant för få människor för att skippa dem som det inte är relevanta för? Och ICP-arbete eller Ideal Customer Profile är en stor del av det här. Buyer Persona-arbete är en stor del av det här. Och många säljorganisationer är fortfarande inte idag införstådda med vad de här begreppen ens betyder. Så vi har en utbildningsresa framför oss.
Ja, nej, men det är helt, helt riktigt. Jag håller med, just den här förmågan att vilja hjälpa. Jag tror att det är det som vi kommer in i det. Men det är också vad som särskiljer riktigt duktiga marknadsförare. Att våga bjuda på kunskap, våga bjuda på sin erfarenhet och expertis utan att vara rädd för att tappa en affär. För att om du tappar en affär baserat på att du delar kunskap, men då fanns inte den affären där att hämta ändå.
Det är så himla viktigt det du säger nu. Och jag tror att för min del så, jag har genom så många processer när jag har bytt jobb behövt bygga upp en helt ny kundgrupp för att bearbeta, eller hur? En helt ny ICP, en helt ny buyer persona eller flera buyer personas för att förstå. Och genom den processen så har jag sällan haft en duktig marknadsavdelning. Och när jag säger duktig, då menar jag en marknadsavdelning som inte är fast i att vi ska skapa, för content där är en sak som är viktig, men content idag behöver vara humaniserat, det behöver vara, det behöver vara personrelaterat, och vi har liksom fortfarande missat bollen där under många år kring vad är det som gör att människor engagerar sig, om vi bara börjar där. Och engagemang kommer från storytelling och känslor. Och det kommer, corporate content är liksom inte där idag.
Nej, det är det inte. Jag tror att de flesta marknadsförare fortfarande fokuserar på konvertering snarare än att hjälpa någon vidare i en process eller bidra med en kunskap som hjälper dem att fatta ett nästa beslut. Utan man jagar en konvertering på samma sätt som säljare jagar en affär istället för att hjälpa.
Ja, och sen kan man ju också fundera på, för SDR-jobbet i sig är ju liksom, ligger ju mer och mer nära marknadsavdelningen nu. Många SDR-team ingår ju i marknadsavdelningen, så vi pratar om demand gen och vi pratar om att säljare ska, liksom SDR ska ringa till prospect som har konverterat. Mm. Och de grupperna mäts på mötesbokning, vilket heller inte är en värdefull KPI. Det är inte värdefullt, och jag skriver om det här i min bok. Jag lanserar en bok nästa vecka som handlar om hur SDR kan utvecklas sin kompetens i en punkt där de inte är SDR längre på grund av det här skiftet med AI som sker. Exakt. För att kunna liksom flytta sig. Och i den boken så pratar jag väldigt mycket om det här med att välja bort. Och konverteringen i sig är inte värd någonting. Vi måste titta på hela flödet. Vi måste förstå vad är det som gör att en kund handlar i slutändan och stannar efter år ett. Inte bara köper utan stannar. För vi måste ha en lönsam affär. Och många SaaS-bolag kämpar med det idag. De kämpar med en hög churn rate. De kämpar med ett lågt användande av sina plattformar. De kämpar med att få människor att engagera sig i produkten även efter signaturen har kommit in. För det är inte där resan egentligen utvärderas, utan resan utvärderas år ett i slutet. Kommer kunden att fortsätta vilja jobba med oss? Och det kan vi också säkert se i din byråvärld. Liksom att en kund som stannar år två, det är för att vi har lyckats inte bara få kontakt, stänga en affär och ta dem genom första året, utan vi har lyckats skapa värde genom hela den här processen. Exakt. Och därför
ja,
har vi
ja,
en kund
det,
som är nöjd.
Det är super, superviktigt. Vi brukar prata om att det handlar inte om att, som ni säger, att attrahera, konvertera, stänga och skapa få betalande kunder. Det är klart att vi behöver betalande kunder, men målet måste vara att få ambassadörer för vårt varumärke. Och det får vi ju inte. Varje kund är inte en ambassadörskund. En ambassadörskund är ju de som faktiskt rekommenderar dig vidare. Varför gör de det? Jo, för de har fått värde ifrån det ni erbjuder. Så att det är jätteviktigt.
Och jag kan också tycka från min byråbakgrund, för du vet ju att jag jobbade på det som sen blev Avidly under 3,5 år. Jag var både Head of Revenue och konsult och säljare och säljteamledare under den perioden. Och vi växte jättesnabbt. Och det som var funderingen där, det var vi pratade mycket med våra kunder om inbound, för vi var ju en inboundbyrå at that point. Och då var frågeställningen som jag alltid fick vara så här, men vad betyder en ambassadör egentligen? Så vad innebär det? Hur mäter vi det? Och min enkla respons till det är ju så här, ja, du pratar med dina kunder. Men det var okej. Så vi ska inte prata med våra kunder och prata om det här. Och då finns det ju massa olika nyckeltal för att bedöma vad gör en ambassadör. Men i grund och botten så är en ambassadör en person som, om du kallringer en kund till en byrå eller till ett företag och säger så här, hur upplever du samarbetet? Och de bara, alltså det är så bra. De har ju så mycket för oss. Det är en ambassadör. En person som vid frågan eller på egen hand kommer att kommunicera positivt om varumärket utan personlig relation, utan för att leveransen är så bra.
Ja, exakt. Nej, men det är ju din obetalda säljare. Det är alltså en ambassadörskund är ju din obetalda säljare. Det är ju superviktigt.
Och det som jag upplever i säljledningsutmaningen är att vi som ledare i grupp, i hela världen, vi pratar inte med våra säljare om det här. Nej. Utan vi sätter en kopi på en person. Säger vi så här, du ska boka så här många möten. Eller du ska stänga så här många affärer. Vi pratar inte om hur viktigt det är att bygga din portfölj över tid genom din karriär. Vi pratar inte om varför det spelar roll om kunden stannar eller inte. Vi glömmer bort de här sakerna för att vi tycker så här, men det är inte relevant för den här personen. Och det är så relevant för att känna att man ingår i en kontext. Att känna att man skapar värde för personer. Och jag har haft så många diskussioner, primärt med kvinnor inom säljyrket, som säger liksom så här, men jag förstår inte, jag vill ju hjälpa mina kunder, jag vill ju sälja till kunder som stannar. Jag förstår inte varför vi ska släppa kontakten så fort vi har signat ett avtal. Jag förstår inte varför jag inte får vara med i mötena. Jag förstår inte varför jag inte kan behålla den relationen. Och det hänger ihop med säljledning, och säljledning hänger ihop med vårt 80-tals sätt att se på sälj. Därför att våra säljledare idag, de har blivit tränade av säljledare från 80-talet. Vi måste ha med oss det. Liksom att, och i den kulturen då var det inte en relevant sak. Det har alltid varit relevant.
Eller man delade på det, tänker jag. Man delade jämt på att men, det finns några som tar hand om befintliga kunder och några som tar hand om ny kund. Och till viss del så krävs det säkert andra skills. Så vi ska ju komma in på just det här med vad som utmärker en vass säljare. Men det krävs väl lite annat beteende och lite annat andra skills för att kunna attrahera en helt ny och skapa kontakt mot att behålla relationen. Det betyder inte att de är oviktiga. Det betyder inte att man inte kan använda det här genuina mänskliga i båda delarna. Så att
jag vet inte om
man
jag
behöver ju...
Nej. Nu ska jag vara lite motvalls.
Ja, men det är bra.
Jag vet inte om jag håller med om det. Jag tror att utmaningen är att det vi tränar säljare idag är inte skills som är bra för att hålla kunden nöjd. Men det beror på vad vi tränar dem i. Jag tror att grundtraits, grundbeteenden, grundmentala inställningen är, om vi utgår ifrån att alla från SDR till customer success till eftermarknad bara sätter kundens behov och kundens nöjdhet först, då kommer samma skills att gå igenom hela processen.
Nej, det har du en poäng i, absolut.
Och jag tror att hela den här idén om hunter, jag är så trött på typ krigsanalyser.
Nej, jag håller med. Det är inte alls relevant. För jag personligen avskyr den. Liksom, jag fixar inte den. Alltså, det är väldigt tydligt. Nej, jag gillar inte hunter-profilen på det sättet. För att jag tycker att... åtminstone inte om man likställer hunter-profil med att det är en sån som bokar ett möte till vilket pris som helst. För då är det ju inte rätt. Då hjälper du ju inte kunden, utan du försöker hjälpa dina egna mål att boka ett möte, oavsett om det är relevant för bolaget och för kunden eller inte. Utan mentaliteten ska ju vara, som du säger, att vilja hjälpa och vilja kundens bästa. Då kommer man boka fler möten.
Men här måste vi också ifrågasätta, var kommer den mentaliteten från då? Väldigt få SDR som börjar på sitt nya jobb har en idé att de vill boka ett möte till varje pris som helst. Men det som sker är att incentivmodeller
Men det handlar ju om kopior.
Ja, det handlar för dig att det här är det enda du ska bry dig om. Och sen så tränar vi bort mänskligheten och vi tränar in maskineriet. Och det här är en utmaning på så många sätt. Och hela huntermentaliteten, hela det här, men det är inte samma skills. Jag kan berätta så här, om jag skulle ta en roll, en specifik roll som gör att alla de här rollerna presterar väl, ett mental mindset kring vilken roll man bör ha. Du är en projektledare.
Mm.
Du är en projektledare. Du är ingen hunter, du är ingen farmer, du är en projektledare. En projektledare behöver ibland jaga på projektmedlemmar för att få saker att röra sig. Mm. En projektledare behöver ha övergripande förståelse för vad det är som sker i processen. En projektledare behöver känna av varenda person i projektet för att säkerställa att de mår väl, att de inte är på väg att bli utbrända, att de har lagom med belastning på sitt bord, att de får stöd när de behöver. Väldigt lite förälder, by the way. Så du ska vara projektledare. Och om du ser dig själv som en projektledare, då kan du gå in i SDR-roll till eftermarknad och lyckas väl i den rollen. För ditt jobb är att röra projektet framåt utan att lämna döda kroppar efter dig. Och det här gäller kunder, medarbetare, kollegor, alla. Så jag tror verkligen inte att det är olika skills som krävs. Jag tror att skills.
Jag tror att det är ja, nej, men det har du helt rätt i. Och det här, men jag tänker, vi går in på det då. Det första jag tänker tanka ur dig då, som du ändå har jobbat så pass länge inom försäljning och gör det fortfarande och tränar. Vad utmärker en vass säljare inom B2B då? Vad är det som de gör annorlunda än, varför lyckas vissa bättre än andra?
Det finns ett par saker som hänger ihop med hur vi ser världen. Och det här, när du, om du lyssnar nu och du är säljare eller SDR, om du sitter i en revenue-roll och inte är chef, så vi tar cheferna senare. Då finns det ett par saker som du behöver titta på i ditt beteende för att bli duktig på ditt jobb. Så nummer ett, hur nyfiken är du egentligen? Och när jag säger nyfiken, då är det så här. När man tittar på kallbearbetning fram tills att få en kund i hamn, de bästa säljarna som jag har träffat, de har en extrem nyfikenhet kring kundens verksamhet, kundens industri, alltså vad sker i deras industri, vad sker i deras omvärld, och sina köpares utmaningar. Så de bästa säljarna vet mer om en kunds industri, verksamhet och roll och utmaningar än vad kunden själv vet när de ringer till den här personen. De vet mer. De är alltså så pålästa om en industri att de kan berätta för kunderna att även om du inte ser det här problemet ännu, om 3 år, om inte ni gör de här förändringarna nu, så kommer det här ske. Här är exemplen på hur det kommer att ske. Här är varför jag kommit till den slutsatsen. Ska vi ta ett samtal och säkerställa att ni inte hamnar där?
Vi måste den låter jättevettig. Nyfikenhet och att vara påläst. Det känns som att det här har vi, det är ju ingen nyhet, men det är slarvar man
folk, med. Men folk har inte en miljö, säljare har inte en miljö idag där säljledningen uppmuntrar och enablar det här. Utan det vi gör istället är att vi säger till en säljare, istället för att ge dem en ICP i en vertikal, i en industri, en typisk typ av bolag. Säg att jag skulle säga till dig, Nilo, du ska bara sälja till banker. Så det du behöver förstå om banker, det är det enda du behöver kunna för att vara riktigt duktig på att sälja till den här kundgruppen. Du ska lära dig allt om bankingvärlden. Du ska sitta på bankwebinars. Du ska lyssna på omvärlden. Du ska intervjua banker runt om i världen för att bättre förstå vad de sitter i. Du ska intervjua dem, inte sälja. För att du ska skapa en komplett förståelse för vad är det som sker i den här branschen. Du ska veta mer om bankvärlden än vad bankmänniskor gör.
Du ska ha ett fokus liksom.
Du har ett fokus. Du kan hantera 2 industrier vertikaler om de är liknande varandra, men that's it. Så istället för att vi då ger dem, här är din lista på alla typer av bolag inom en viss omsättningsstorlek, helt idiotiskt, så ska du få vertikaler till dig som säljare.
Ja, men den är jätte...
För då kan du verkligen på typ en månad få en djup förståelse för en industri. Du kan snabbt komma ombord och förstå. Och när du börjar intervjua, det här är också uppdrag som en säljare ska ge dig, när du börjar intervjua bankmänniskor runt om i världen för att bättre förstå bankvärlden, då kommer du också att få mycket insikter i köparens utmaningar. Du behöver intervjua människor utifrån perspektivet att du vill lära dig. Du behöver sammanställa all den här dokumentationen och ge till din marknadsavdelning om de inte gör det åt dig. Om de gör det åt dig behöver du delta i din säljroll. Och du ska välja industrier och få industrier till dig där du känner själv att du faktiskt är intresserad av industrin. Om någon sa till mig att jag skulle sälja till banker, så skulle jag säga så här: jag söker ett nytt jobb, tack. Det här är inte ett intresse för mig.
Nej.
För jag kan inte engagera mig i saker som jag inte faktiskt har nyfikenhet kring från början.
Men så nyfikenhet och fokus låter som att det är liksom egenskapen man behöver ha, jättenödvändigt.
Och när man är nyfiken, då kommer också viljan att intervjua, alltså fråga folk utan att försöka sälja någonting till dem kring vad de upplever. Och jag har i min bok, igen, jag pratar mycket om det här i min bok för jag tycker det är så himla viktigt, ICP, buyer persona och fokus för säljaren. När du väl har den nyfikenheten, då kommer du göra som jag har gjort genom hela min karriär. Och först och främst, det finns, jag hade de första 10 åren av min karriär, jag hade inte en lunch själv. Varje lunch var antingen ett online-möte eller ett fysiskt möte med en person från den industrivertikalen jag var fokuserad på. Lunchen var aldrig för att sälja. Det blev försäljning av det i många fall, men det var inte poängen. Lunchen var bara för att förstå, vad är det som sker för dig? Vad är det som sker för dig? Vad är det som sker för dig i den här rollen? Vad är det som sker för dig i din industri? Vad är det som sker? Vad ser vi för trender? Så du lunchar med potentiella kunder för att intervjua dem, inte för att sälja. Du lunchar med andra säljare som är duktiga på den industrin för att lyssna och förstå. Och du lunchar med människor som är industriexperter. Det är dina luncher. Och har du då en vertikal, då är det superlätt att sätta upp de här luncherna. Att ta kontakt med folk på LinkedIn och bara, hej, du, vet du vad? Jag håller på att bättre fördjupa mig och förstå din bransch. Jag bjuder jättegärna på en lunch och bara, pick your brain. Är det okej? För väldigt få människor säger nej till det här. Även högt uppsatta. Nej, jag sitter på luncher med människor som jag aldrig trodde skulle säga ja till lunch. Som bara, absolut. Absolut. Ja. Det är klart att jag vill vara med på det här. Ja. Det är klart att jag vill låta dig. För folk behöver känna sig viktiga. Och det här är ett jättebra sätt att få dem att känna sig viktiga. Sen var de viktiga för mig. Och det kändes genuint sant. Nej, men alltså inte absolut. Många säljare har inget som helst intresse av sina kunder. Man måste ha någon typ av genuin nyfikenhet. Och har man inte det för andra människor, då är det svårt att träna det här. Det kommer jag vara liksom öppen med. Det är svårt att träna en person i att bli nyfiken naturligt. För de är inte nyfikna naturligt. Många människor är inte det. Och det finns ett jättebra sätt att bedöma det här väldigt tidigt i processen när du rekryterar säljare. Och det är att bara titta på hur många frågor ställde de i sin första intervju. Det här är väldigt enkelt. Hur många frågor ställde de till mig? Vad frågade de om min roll? Vad frågade de om vårt verksamhet? Inte de här traditionella, ja, hur ser ni på incentivmodeller? Utan bara så här, vad är det du gillar mest med ditt jobb? För det är en naturlig nyfiken fråga. Vad är det du syns är bäst med
den här bolaget? Den är riktigt bra att titta på liksom deras förmåga att ställa. För det är ju precis som du säger, det är det som är. Men okej, så om jag ska summera de egenskaper som kanske inte riktigt går att träna utan som du har, det var då nyfikenhet, alltså en genuin nyfikenhet, ett fokus på en viss vertikal, det kanske man kan träna.
Absolut.
Men också få möjligheten från sin säljare. Men det som jag tog med mig också, den här viljan att hjälpa och förstå på riktigt. Den här medfödda, eller man ska säga, nyfikenheten och att vara mänsklig och genuin. Jag fattar, de här delarna kommer man inte kunna träna. Antingen har man det eller så har man det inte. Men finns det egenskaper som riktigt vassa säljare har som man faktiskt kan träna upp också?
Det finns massor med egenskaper som vassa säljare kan bli tränade i för att bli ännu bättre, absolut. En del av det här handlar väldigt mycket om, vi kommer tillbaka till ledarskap hela tiden. Och det här är igen väldigt likt föräldraskap. Så här, om du ska bygga vissa kvaliteter hos ett barn, då måste du jobba för att bygga de kvaliteterna i din helhetsvärld som bild runt barnet. Det är samma sak. Och jag har varit säljare och haft ledare som har gjort det här. Och jag kände mig inte patronized alls. Utan jag bara så här, bra, du försöker hjälpa mig. För det är liksom verkligen en viktig aspekt av det här. Att man vill lära sig saker är också en nyckelfaktor. Och det kan man absolut träna. Många människor får inte förutsättningarna för att de kommer från socioekonomiska situationer där de inte har blivit tränade i de här sakerna. Varför ska jag vara nyfiken? Jag försöker ju överleva. Är man i den situationen, då krävs det lite mer jobb. Men man kan fortfarande ta väldigt många människor till plats där de är åtminstone beteendemässigt nyfikna. Och sen när de börjar bli nyfikna så börjar de lära sig varför det är viktigt. Och sen plötsligt så finns det en nyfikenhet där, för de förstår vad syftet är med nyfikenheten. Men när det gäller egenskaper, först och främst, jag hade en utmaning med en av mina kollegor när jag började i SaaS-industrin. Det här är typ 12-13 år sedan. Och då var det så här, men vi ska se vem som frågar varför flest gånger i möten. Vi ska ha en utmaning. Så här, hur många gånger frågar vi, men varför gör ni så, varför gör ni så, varför gör ni så, varför funkar det här, varför funkar inte det här? Och vi hade online-möten vid den punkten, även om det var väldigt tidigt, eller telefonmöten, och då gjorde vi en count, och han bara, men jag frågade varför 7 gånger i det här mötet. Jag bara satt och lyssnade på mig, jag är uppe på 52 nu. 52 varför frågor. Och vi pratade en halvtimmes tid. 52 gånger frågade jag, men varför gör ni så? Och det är en skillset som hänger ihop med att förstå kontexten. Så du måste ha en ledare som berättar för dig varför det är viktigt att kunden stannar förbi år ett. Och det enda sättet att leverera det som gör att de stannar, det är att verkligen förstå. Så att du knyter an det och ger säljaren en kontext till varför ska du fråga varför. Varför ska du logga de här sakerna? Varför ska du ge det till customer success? Vad spelar det för roll? Mm. Inte bara för dina siffror utan för kundens upplevelse av leveransen.
Just det.
Och det här är en sak du kan träna. Så du kan sätta dina säljare till att först och främst förklara kontexten till dem. Och sen sätta dem på utmaningar som relaterar till att djupdyka i kundens situation. Mäta det och feedbacka på det och låta dem lyssna. Att spela in samtal, att spela in möten, att lyssna, att feedbacka. Så jag ser att du har frågat frågan varför 3 gånger i det här mötet. Det är anledningen till att när jag frågade dig efter mötet hur mötet gick, att du inte riktigt kunde svara. Det här hänger ihop med att din förståelse gick inte djupt nog. Så alla beteenden du vill att säljarna ska ha, hjälpsamhet, nyfikenhet, alla de här sakerna går att träna till en viss extent. Det går att träna, för du måste bara mäta och prata om rätt saker. Och många säljledare, det de pratar om, det är stängda affärer, budget och bokade möten. Och det är fel saker att fokusera på.
Med det sagt betyder det inte att man inte ska mäta stängda affärer och omsättning. Det är klart att någonstans måste vi ju det som bolag. Men det du säger är att titta på era KPI:er och addera de mjukare också. För vill du ha ett förändrat beteende så måste du också hjälpa dem till att ändra beteendet. Ett sätt är mätetalen.
Eller snarare så här. Från första dagen av onboardingen, ta bort de hårda KPI:erna. Ta bort antal stängda affärer som mål. Och prata om aktiviteterna i interaktionerna som du vill ska ske. Och sen om 3 månader så kan du titta på resultatet och berätta för mig om det blir bättre eller sämre. För det här är verkligen tydligt drivet av vad som blir slutresultatet. Och jag tror att vi har en och det här hänger ihop med hur säljledare har blivit utbildade av sina säljledare. Vi har en för låg förståelse för vad som driver en business. Vi har en idé till exempel om säljare är ju en mansdominerad yrke, eller hur? Vi har en idé om att män är bättre på att sälja än vad kvinnor är, trots att statistik visar motsatsen. Och det här är idéer vi har i våra huvuden. Så vi tror att om vi mäter på hårda kopior så levererar folk. Ja, fast det stämmer ju inte. 47% av säljteam enligt Forrester levererar inte på budget. 47%.
Nej, det är ganska
så
tydligt att det
alla
inte
säljare levererar inte på budget. Inte. Och då kan man ju diskutera budgetsättning och allt det här. Men i grund och botten så är det så här, vilket beteende driver vi i vår säljledning? Vilket beteende tränar vi? Och vad är det som aktivt står i vägen för att nå budget? Och det hänger väldigt mycket ihop med vad vi tränar säljare i. Så i grund och botten så finns det ett par liksom, beteenden som vi vill träna. Nyfikenhet. Fördjupad nyfikenhet, inte ytlig nyfikenhet, riktig nyfikenhet. Och då kan vi träna det på massa sätt genom att mäta aktiviteter i interaktionerna som driver nyfikenhet. För ju mer nyfiken du blir, desto mer lär du dig och desto mer nyfiken blir du. Det är en process som funkar jättebra. När hjulet väl börjar rulla, då kommer det att bara fortsätta rulla på personens eget bevåg.
Just det.
De inser vinningen. Nummer 2, när det gäller vad vi försöker söka ut i våra kunders dialoger. När du stöter på en kund, kära säljare, och det här är säljledningens utmaning. När du stöter på en kund som inte ska köpa av dig, av vad det nu är för skäl. Fel vertikal, fel lösning. Det finns bättre lösningar för dem på marknaden baserat på deras verksamhet. Den här kundens mognad i sitt team är inte bra för att kunna få använda detta funka. Vad det än är som kommer göra att de kommer att droppa av efter första året. Stöter du på en kund där du vet att det här kommer inte att bli ett år två. Sälj inte till dem. Och nu kommer säljchefer att skrika, men pengar, budget och bla bla. Ja. Absolut, pengar och budget. Vet du hur mycket en kund kostar som inte är nöjd? Det här är som en
gud, det är
det kostar så mycket pengar. Och då kommer vi tillbaka upp till strukturen.
Liksom.
Oh. Och då kommer vi tillbaka upp till strukturen som är toppen av pyramiden. Board, alltså styrelse och ledningsgrupp. Och här har vi massor med utmaningar. För vi lever i ett väldigt kapitalistiskt samhälle. Vi är alla siffror på ett papper idag. Och där måste du utifrån en säljlednings- och säljareperspektiv fundera på så här, vem vill jag vara? Vem vill jag se i spegeln när jag går upp på morgonen? Och då kan man ju ha en lång diskussion om incentivmodeller och vad är det som driver humant beteende. Men i grund och botten så är det fortfarande, det här är fortfarande sanningen. Ett humant beteende driver mer försäljning av rätt slag.
Ja, men det tror jag 100%. Så att träna nyfikenhet och träna egentligen de beteenden. För jag tycker att det rimmar väldigt väl, men när vi pratar om kopior generellt sett så brukar vi säga ett mätetal, till exempel bokade möten från marknad versus sälj. Den är jag väldigt anti, det mätetalet, för det på något sätt, det bygger in konflikt mellan sälj och marknad helt i onödan. Det man ska göra är ju att mäta totalt, liksom, hur går det för oss som bolag? Sen kan det vara massa olika aktiviteter som leder dit. Så att man behöver ju titta på, precis som om man tar ett mätetal alla förstår, gå ner i vikt. Det kommer ju inte hjälpa dig någonting att du bara mäter vikten månad efter månad och bara, hej, okej, det gick inte den här månaden heller, okej, inte den här. Då är det bättre att, precis som du säger, mäta aktiviteter eller beteenden som du vet rimligtvis bör leda dig till ett förändrat resultat. Och det är ju samma med säljträningen.
Eller utmana ännu mer. Vi tar exempel med gå ner i vikt. Jag tycker det här är spännande, för jag gick ner 35 kilo när jag var 20. Så jag har gått igenom den resan. Och sen lyckades jag hålla den vikten. Fantastiskt. Det jag mätte på, för jag är en mätetalsperson, har varit sen jag föddes i princip, känns det som. Det jag mätte på var, hur ser jag på mat? Inte vilka aktiviteter hade
jag. Den är svår.
Jag satte mig ner vid varenda måltid, bara, hur ser jag på den här maten? Hur känner jag nu? Det var det som ändrade mitt beteende kring mat. Här. Så det är inte bara beteende, det är det som sker innan beteendet händer som vi måste försöka uppmuntra och jobba med. Men då måste ledningsgrupp och säljledning förstå vad det är de egentligen vill skapa, som inte bara har att göra med bottom line. Därför att bottom linen, tro mig, för många är så här, men om det inte finns några incitament på hårda saker, då kommer folk inte att jobba. Det är samma som diskussionen kring, liksom, kommunism, så här, om ingen får lön, varför skulle folk jobba? Okej, när folk jobbar ändå, för folk vill ha syfte, folk vill driva framåt, folk vill hjälpa. Absolut. Människor, det är en naturlig instinkt vi har. Den blir dödad ibland, men det är liksom naturlig instinkt vi har, att vi vill hjälpa andra. Vi är community-människor. Det är liksom från grunden.
Ja, absolut. Och de som inte skulle jobba mentalt. Nej, men de som inte skulle jobba eller sälja, de kommer nog inte bli de bästa säljarna för dig ändå, för att de gör det bara för pengarna.
De ska inte ha en säljroll. Säljarna ska ju vara människor som brinner för att hjälpa folk. Och det här är igen när vi tittar på rekrytering, för det här är utmaningen i det här. Säljledning är en del, och anledningen till att jag tjatar om säljledning, det är för att jag vill inte skylla på en individuell säljare. Vi har alla blivit tränade på ett visst sätt baserat på vår säljledning, och säljledningen har blivit tränade på ett visst sätt av sin säljledning. Men någonstans så är det här som generational trauma. Vi måste bryta det här mönstret för att skapa välfungerande, högfungerande, välmående team som konsekvent levererar på de sakerna som de ska leverera på. Och det startar med mänsklighet. Och det som är så intressant med mänsklighet är att det är det som gör att marknadsföring funkar också. För att mottagaren är också mänsklig. Så vi måste liksom, det är en nedbrytning och en demontalisering av vårt mindset kring det här. Som startar redan innan vi tar in vår första säljledare i vår verksamhet från start. Eller som startar när vi byter ut vårt säljledare mot en person som faktiskt är duktig på att hjälpa människor och lyfta människor i deras kompetens och i deras mindset. Och sen efter det kan vi börja rekrytera. Och när vi rekryterar så måste vi förstå att när vi skriver att vi söker en hunter, då kommer vi få en person som jobbar med sälj för pengar bara. Och när vi söker en projektledare som ska hjälpa kunder, då kommer vi få en säljare som kommer långsiktigt att konsekvent leverera pengar till oss. Och det här hänger ihop med varandra.
Det är sjukt spännande. Och det här skulle vi kunna prata om i tusen år exakt. Jag tänker att vi ska prata lite om trender du ser inom försäljning också. Men innan det så tänker jag summerar då. En riktigt vass säljare, det de gör annorlunda är ju då att de är nyfikna på riktigt. Genuint intresserade av varför kunden står inför vissa utmaningar. Varför den ena lösningen inte fungerar och varför den andra funkar bättre. Så genuint nyfikna. Som säljledning behöver man då ge dem förutsättningarna att kunna fokusera på en vertikal, och tillbaks då till varför det är, ju för att de verkligen ska kunna förstå och lära sig den vertikalen och då kunna på riktigt hjälpa sin kund. Men det sista då som jag tycker är absolut viktigaste är just det här mänskliga delen. I att jag tycker det var en jättebra liknelse att en säljare är egentligen en projektledare som hjälper kunden från att de kommer i kontakt med dig tills att de faktiskt börjar använda er lösning och får värde ifrån den också. Och det är först efter ett år efter att de har börjat använda, eller beroende på hur långa processerna är, men efter de har signat i alla fall. Mm. Så det är de riktigt duktiga säljarna, och då kommer resultatet av att de genuint hjälper. Yes. Men om vi tittar bara på det här med trender, det är ju alltid hett att prata om. Vad ser du för trender? Jag tänker AI är ju såklart ett säkert kort, men vad ser du för tydliga trender inom B2B-försäljning idag?
Alltså, först och främst så är AI typ den enda trenden just nu. För vi har djupdykt rakt in i liksom idén om vi kan slippa göra det tråkiga. Och det här är en utmaning, därför att det enda som sker just nu på marknaden det är att AI levererar verktyg till säljare, och säljare använder samma beteenden som tidigare som inte har funkat och gör massproduktion av det. Och det här är en jätteutmaning, för vi förstår liksom inte hur vi ska nyttja verktygen vi har. Vi jobbar inte med att låta AI utbilda oss. Exempelvis hur jag använder AI är bakom kulisserna att förstå en vertikal. Så man kan göra industrianalyser med AI.
Den är jättebra.
Eller hur? Men det är inte det de flesta säljare gör, utan de flesta säljare jobbar just nu med att försöka få content till mail för
till fler.
Beslutsfattare. Till fler. Ja, men framförallt contentet också, att sluta kunna skriva själv utan att låta en AI göra det för att spara tid. Problemet är att när kvalitet saknas i början, då blir det inte bra affärer, om det ens blir affär. Så vi har liksom helt hoppat in i en sak som vi inte vet hur vi ska hantera. Jag ser en väldigt liknande beteende mellan när LinkedIn blev en grej för social selling versus när det inte var det. Så kallringande säljare gick på LinkedIn och började kallpitcha i mail på LinkedIn. Och det funkade inte heller. Folk gör fortfarande det här, och jag förstår inte varför, för statistiken är ju uppenbart tydlig på att det här inte fungerar. Och nu AI feedar vi de här automeddelandena. Och det är så, procenten av människor som nappar på de här sakerna, det är liksom som en scam. Du behöver skicka 1000 mail för att få ett svar. Nej, alltså, det här är tramsigt.
Jag håller med, det är en trend AI, och det är en stor trend som inom, eller trend, det är någonting som kommer att förändra vårt sätt att vara och jobba 100%. Lika mycket som internet liksom. Men som en, ska man säga, jämför det precis som du säger, att AI kommer ändå, det kommer bara förstöra ännu mer om man använder
tills
det med samma beteende.
Ja,
och det är ju samma som jag brukar säga, att de allra flesta som jag träffar brukar vilja veta liksom, men hur ser algoritmerna ut, vilket marketing automation verktyg ska vi ha, de pratar väldigt mycket teknik, vilken teknik ska vi använda för att lyckas med marknad och sälj, och då brukar jag säga att det spelar ju egentligen ingen roll vilken teknik ni har om ni inte har gjort grundjobbet, det vill säga förstår er målgrupp och genuint vet hur ni ska hjälpa dem vidare, för verktygen hjälper ju oss bara att kanske connecta med någon snabbare eller få tag på fler, men du måste ju ändå göra grundjobbet på riktigt.
Jag tror också att i grunden så är problematiken följande. Det spelar ingen roll vilken bil du har om du häller sand i bensintanken. Alltså det du kommer inte ifrån det. Och sen som sagt, det finns massor med bra sätt att nyttja AI för som säljare. Så jag kan ge några råd kring hur du kan nyttja verktyget på ett bra sätt. Så industrivertikal research är superbra. Att researcha en verksamhet, superbra. Så du kan ge prompter till en AI som säger så här: berätta allt du kan hitta som kan vara relevant. Det här är verksamheten jag har. Berätta allt du kan hitta om den här verksamheten som kan vara relevant för mig att nyttja mig av när jag ska ta kontakt. Så här, hjälp mig hitta speaking points. Hjälp mig hitta speaking points. Hjälp mig förstå den här verksamheten bättre. Hjälp mig samla nyheter om den här verksamheten som har kommit ut de senaste 3 månaderna. Hjälp mig att bättre förstå den här beslutsfattaren. Berätta om, vad säger CIO-rapporter runt om i världen kring CIO-rollen? Sammanfatta till mig. Hjälp mig. Den andra delen hänger ihop med sociala medieranvändning, LinkedIn. Så när du jobbar med social selling, då har du ett behov av att få ut mycket content. Och att låta AI skriva ditt content är bullshit. Att låta AI hjälpa dig sammanfatta så att du kan skriva content baserat på data, jättebra. För du måste ha din röst. Och AI kommer inte att ha din röst på tagen. Så det är typiska exempel på hur du kan nyttja AI till din fördel. Att låta AI skapa igen sammanfattningsinformation till dig som du kan konsumera, där du sen kan dra slutsatser som du kan prata om i möten, i sociala kanaler, på de här platserna där du behöver vara en expert för dina kunder. När du ska lära dig en ny vertikal, perfekt. Så sitter du i en situation där du precis fick höra att nu ska du börja sälja mot IT-bolag. Gör din research, låt AI vara din lärare i form av content så att du kan börja förstå. Och som sagt, samma sak med beslutsfattarroller. Om du säljer till CIO-er, be en AI-motor att sammanfatta, vad säger CIO-rapporter om trender framåt? Samla den här datan till mig. Mm. Berätta för mig hur det här skulle kunna påverka. Och sen får du dra dina slutsatser kring vad av de här sakerna kommer påverka det jag gör. Just och hur kan jag nyttja den här informationen och kunskapen när jag pratar med kunder. Så det är typiskt två bra exempel på vad AI kan stötta verkligen dig i. Och det tror jag är väldigt underanvänt. För vi är per definition, igen, vi mäts på fel saker, men vi är också lata. Vi är också lata. Vi vill ha snabbaste vägen till framgång. Det är därför dietsoppor funkar. Liksom. Vi vill snabbt vilja lyckas med vad jag nu ska uppnå. Utmaningen är att långsiktigt utveckling av din skills och din kompetens är det som kommer ge dig vad du nu har för mål. Du måste göra jobbet. Så det är typiskt ett exempel på hur du kan nyttja AI. Och när det gäller trender, för jag gjorde en post om det här på LinkedIn och frågade så här, vad vill ni att vi ska prata om i podden? Du såg ju den. Och trender var en sån här sak som många ville att vi skulle adressera.
Så finns det något mer än AI? Ja, precis.
En annan mer trend än AI. Som jag ser, det är att vi ser ju att säljorganisationer idag funkar väldigt dåligt. Och folk har massor av olika saker som de vill försöka göra för att förändra det här. Och en annan del som jag ser, det här går alldeles för långsamt. Men det sker, och det är mångfaldsarbete. Mångfaldsarbete i säljteamen. Hur jobbar vi med mångfald i vårt säljarbete? För att vi ska säkerställa att vi har perspektiv där vi kan lära oss av varandra. För att vi ska kunna möta kunder som är av olika slag när vi är ute på marknaden. Och mångfaldsarbete i sig, enligt statistik så finns det väldigt många fördelar med att jobba med ett mångfaldteam på bottom line. Alltså vi tjänar mer pengar om vi har ett mångfaldteam. Så just det här med att titta på vad finns det för kvalitet i en säljare. Och jag ser hur det här håller på att krackelera. Men det här har ju pågått under många år. Krackeleringen av att vi behöver andra perspektiv. Vi behöver sluta se på sälj som någon typ av Wolf of Wall Street liksom idé. Det är inte det en säljare kan
ha. Nej, verkligen inte.
Det funkar inte på marknaden. Våra kunder vill inte prata med de personerna längre. Det är liksom, de är på väg ut och det går så himla långsamt. Men jag ser ändå en trend av att vi har fler kvinnligt drivna rekryteringsstudior till exempel som jobbar med rekrytering av säljare som är liksom kvinnor och kvinnor med invandrarbakgrund som ett exempel. Primärt fokuserar på den typen av grupp. Där vi behöver få in människor som är hungriga, som vill lära sig och som har ett perspektiv som är helt unikt i jämförelse med resten av säljteamet som är vita dudes. Som sitter i sin kostym liksom. Vi måste jobba med det.
Det kan köpa att det är en trend. Och det är ju dessutom en väldigt bra trend att öka mångfaldstänket. För det kommer vi ju tjäna på mer också. Som både bolag och människor.
Sen har vi ju en annan del av säljtrenderna som hänger ihop med sales enablement. Och marknad och säljs samman fusion av vad som sker på marknaden just idag. Så det vi kan se inom sales enablement, för det är en ny roll som har dykt upp de senaste åren. Sales enablement är någonting som handlar om att det som säljchefen borde göra men inte gör, coacha, utbilda, stötta, det ska då sales enablement ta hand om nu istället. Och det som är intressant med sales enablement är att många sales enablement ledare kommer inte från säljbakgrund. Och det här är jättebra, för många säljledare kommer från säljbakgrund. Så många sales enablement ledare kommer från andra platser i organisationen. De kommer in med nya perspektiv och de har väldigt mycket av det som jag ser på LinkedIn som ett exempel är relaterat till så här, hur skapar vi känslor av våra kunder egentligen? Hur ska jag bidra till min säljteam i en sales enablement roll för att säkerställa att de förstår hur man pratar om humana saker i möten till exempel? Och det här är en jätteviktig roll för att igen göra det här skiftet i mentalt mindset kring vad en säljare bör göra. Och de utmanar också säljare, vilket är superbra. Och igen, jag har suttit i många paneler kring det här det här med AI. Och då dyker sales enablement-rollen upp ganska ofta i diskussioner. Så här, hur kan sales enablement supportera i det här arbetet? Och väldigt mycket av de perspektiven hänger ihop med empati och humanitet i kommunikation med kund. Och hur humaniserar vi oss själva? Och det tycker jag är fantastiskt. Så sales enablement är en trend. Men den är ju väldigt idag driven till SaaS-bolag. Jag tror att det kommer fortsätta ske i andra organisationer också. Och jag tror att de är en jättebra brygga mellan sälj och marknad. Där de kan sitta som en konnektor emellan sälj och marknad. Och jobba ihop de här två teamen till ett team.
Ja, det tror jag också. Det är ju själva, men hur hjälper vi våra säljare att sälja
att
mer?
Så att,
att kunna hjälpa våra kunder. Ja. Men som en summering då, de trender som du tog upp här nu då är ju såklart AI. Det går ju inte att komma bort ifrån det. Men också mångfaldsarbete, att få ett mer mångfacetterat säljteam och sälj- och marknadsteam. Yes. Och också att sales enablement som område och roll ökar också. Om vi skulle ta och summera det här avsnittet, om du fick ge dina tre korta, snabba diamanter till säljare där ute som vill lyckas bättre, vad skulle dina tre konkreta tips vara?
Så nummer ett, om du inte har vertikaler idag, gå till din ledare och be om det. Om personen inte ger dig det och fortsätter låta dig jobba på hela marknaden, byt jobb. För din egen karriär, byt jobb. Hitta en verksamhet som vill jobba med vertikalspecifika ICPR där du har en eller två max för att ge dig bästa förutsättningar att lyckas. Så det är nummer ett. Nummer två, inse att varje lunch och varje tillfälle på kvällarna är utbildningstillfällen för dig. Utbildning via lunchen är att intervjua människor. Boka, ät aldrig själv. Boka luncher med människor som är experter inom industrin, som är experter inom vad de gör och som jobbar inom branschen där du bearbetar. Prata med dem, intervjua dem, försök aldrig sälja, det kommer av sig själv senare, tro mig. Så det är nummer två. Nummer tre, hur odlar du din nyfikenhet? Sätt dig ner och skriv ner saker du kan göra i ditt liv för att odla din nyfikenhet. Ta ansvar för din egen utbildning själv, för din säljledare kommer troligtvis inte att göra det. Ta ansvar själv. Det är din karriär. Du må vara en siffra på en säljledares papper, men du är din egen siffra. Ta kontroll. Det
Ja, det tycker jag tre superbra tips, och då adderar jag ett som jag fick med från dig nu under det här avsnittet, och det är att se bortom första året. Släpp inte kunden efter att ni har signat, utan se till att du som säljledare enablar, men också att du som säljare säkerställer att du får vara med under första året, också säkerställa att det förtroendet du har byggt upp faktiskt levereras på att de får värde. Så att det fick jag med. Och det vet jag att du har pratat om i en annan podd som du var med, just det här med att jag som säljare vill vara med första året för jag vill säkerställa att det jag har lovat har levererats. Den tycker jag är en jättefin punkt att ha med sig. Du ska vilja vara med för att stå för
och
det.
Och leveransen också, bara få tillägga det. Under leveransåret, det där första året, då lär du dig ännu mer om det som kommer att ske. För då kan du prata med dina kunder om så här, under första året, då är det de här sakerna som sker. Det här kan vara utmaningarna, det här ser jag hos andra kunder. Du ska bara ha så mycket förtroende om du visar att jag har följt med mina andra kunder genom den här resan och jag vet vad som kan vara utmaningar. Så nu behöver vi identifiera, har du de här utmaningarna, kommer de att dyka upp för dig och hur hanterar vi dem då? Det här är jätteviktigt för förtroende.
Ja, verkligen. Stort tack Sara för superbra samtal kring försäljning och vad det faktiskt är. Och jag tar med mig det här med att man är en projektledare. Det har jag nog inte tänkt på det sättet, men jag gillar det verkligen super mycket. Du, innan jag släpper dig så ska du få tre snabba korta frågor där du ska svara med magkänslan då. Är du redo?
Yes. Yes.
Okej. Vinter eller sommar?
Sommar.
Ja, nu fan längtar man efter lite sommar, det håller jag med om. Okej, det här då. Jobba hemifrån eller på kontoret?
Hemifrån.
Det är ju väldigt, väldigt skönt. Jag gillar en kombination, men man måste ha möjligheten. Och den sista då. Föredrar du hemmakväll eller AV på stan?
Hemmakväll, 100%. Jag är en introvert hemmasittare. Jag älskar att vara hemma.
Ja, men det är väl skönt. Det är väl riktigt härligt. Tack igen Sara för ett fantastiskt avsnitt. Och till dig som var med och lyssnade på dagens avsnitt, tack för att du var med oss. Vill du ha mer tips inom sälj och marknad, följ Smarketingpodden där poddar finns. Och skicka gärna ett mejl till oss på hey@smarketagency.se om du har någon tanke om gäst eller ämne som du vill att vi tar upp. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej.